Vi ska fortsätta vår läsning av Markus evangeliet, så vi står upp och lyssnar till evangelietexten som är hämtad från Markus 3 kapitel, vers 17-19. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Judén, Jerusalem och Idumeen. Och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ha en båt till reds så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom föll de ner inför honom och ropade: "Du är Guds son." Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg 12 som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och att ha makt att driva ut demonerna. Och de 12 han utsåg var Simon, som han gav namnet Petrus, Zebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Tadaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Rubriken för den här predikan är den gudomliga strategin för att vinna tillbaka världen. Den gudomliga strategin för att vinna tillbaka världen. Vi har kommit en bit in i Jesu verksamhet. Textmässigt har vi inte läst så långt i Markus evangeliet. Men i Jesu verksamhet är vi ungefär ett år fram i tiden. Han har varit en offentlig person under ett års tid. Och nu händer någonting väldigt avgörande. Jag kommer att ha 3 väldigt enkla punkter för er den här söndagen. Och det första är framgången. Den här texten är en text om Jesu framgång. Han står på den absoluta toppen av sin karriär när det gäller folklig popularitet. Ett års verksamhet. Människor har sett vad han kan göra. Och ryktet har spridit sig. Och nu finns det ingen som är hetare än Jesus. Markus har redan ett antal gånger indikerat att Jesu verksamhet skapar svallvågor som är någonting utöver det vanliga. Ryktet om honom spred sig över hela Galileen, står det. Och kommer lärjungarna när Jesus har dragit sig undan och de säger: "Alla söker efter dig." Och de känner trycket från folkmassorna. Och Jesus går sen ut och predikar i synagogorna i hela Galileen. Det blev så mycket uppmärksamhet att det sägs Jesus kunde inte längre visa sig i någon stad utan i ödemarken, och det kom folk till honom från alla håll. Han kan inte längre gå in i byarna och städerna därför att det blev för mycket tumult runt omkring honom, så folket får komma ut till honom. Och när han väl kommer in i en stad så blir det verkligen tumult. Och vi läste här för några söndagar sedan att det samlade så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. Det blev kaos runt Jesus. Och det här kaoset, det eskalerar nu. Höjdpunkten, det är här i Markus 3. Om ni noterade så understryker Markus verkligen detta. En massa människor kom till Jesus. Människor i massor strömmade till. Och Jesus själv är rädd för hur det ska gå för honom. Därför att folket trängs så runt omkring honom så han får förbereda och säger till lärjungarna, ni måste ha en båt redo här så jag kan stiga i båten och ta mig ut på sjön. Om trycket från folkmassorna blev för stort. Så Jesus är verkligen efterfrågad. Han är populär. Och det är ju inte konstigt. Om vi tar texterna på allvar. Att Jesus kunde hela sjukdomarna. Och återställa människors hälsa. Att han kunde pressa tillbaka mörkret och ondskans inflytande. Och hela människor. Inte bara fysiskt. Utan på alla andra områden. Och framförallt sätta människor i ny kontakt med Gud. Och vi får höra här att en massa människor kom. De kom från Galileen, Judén, Jerusalem, Idumeen, från andra sidan Jordan, från trakten kring Tyros och Sidon. Vilket inte säger oss någonting. Så då måste man ju titta på en karta, eller hur? Markus vill ju faktiskt berätta någonting om han gör en sån här lång uppräkning av orter. Så här ser det ut. Här har ni Israel. Allting händer här uppe i norra Israel vid Galileiska sjön i området runt Kafarnaum. Det är där vi är. Och nu säger Markus att människor kom från hela Galileen. Hela detta norra området söker efter Jesus. De kommer från Judén, från den södra delen av landet. Och förstås från huvudstaden Jerusalem. Man kommer från Idumeen, som är ytterligare söder, långt ifrån Kafarnaum. Man kommer från andra sidan Jordan, det området som heter Perea. Och man kommer från kusten, från Tyros och Sidon. Ni förstår, ryktet har spridit sig. Man vill verkligen träffa Jesus. Man är beredd att vandra i dagar för att söka upp honom. Och nu strålar en massa människor samman här. Och det blir en halvt kaotisk situation. Därför att det är så mycket folk. Och folk är där av ganska olika anledningar. Precis versen innan vår text så talas det om en grupp som är ytterligt irriterade på Jesus. På den nivån att de vill döda honom. Fariseerna och Herodes anhängare, de vill döda honom. Hans popularitet kan de inte stå ut med. De vill röja honom ur vägen. Folkmassorna, de vill ha tag på det som Jesus kan ge dem. Och här sprider sig en massa föreställningar som närmar sig folklig magi. Alltså att bara få röra Jesus, röra vid honom, blir någon sorts kraftöverföring. Och det är ju det här som gör att Jesus måste vidta vissa åtgärder. Om ni tänker sig en jättestor folkmassa där massor med människor har den föreställningen. Jag måste röra vid honom, jag måste röra hans kläder, jag måste få den fysiska kontakten. Därför då händer någonting. Och så var det ju vid några tillfällen att Jesus förmedlade helande på det sättet. Det är ju inte det vanliga. Han gick inte omkring där som en elektriskt laddad person. Utan helandet förmedlades ju vanligtvis genom att han sa ett ord, eller hur? Och han visade att han hade samma sorts kraft som när Gud en gång genom sitt ord skapade universum. Så kunde Jesus bara säga ett ord och så skedde någonting. Men utifrån de få tillfällena där Jesus hade helat på ett annat sätt så spred sig också såna här föreställningar. Och människorna ville röra vid honom. De orena andarna reagerar. Och de vet om att de är ställda inför en makt som de inte rår på. Jesus är den starkare som kan driva tillbaka ondskans krafter. Men de väljer då att avslöja hans identitet och säger, du är Guds son. Och de gör det därför att det här i Israel är laddat med en mängd föreställningar som Jesus inte vill gå in i. Så de gör det ju för att förstöra för Jesus. Och Jesus tystar dem, förbjuder dem att avslöja vem han är. Okej, det här är situationen. Massor med människor. Väldigt högt ställda förväntningar. Också uppblandat med en del felaktiga förväntningar och föreställningar. I kanten finns det också starka fientliga krafter. Vad gör då Jesus? Det hela liknar ju en total PR-katastrof. Vad har han för marknadsavdelning? Alltså han står på höjdpunkten av sin verksamhet. Det har aldrig kommit så många människor som nu. Det här är ju ett guldläge. Det här är ju som en marknadsavdelning ska ha igång. Det är läge för att starta en folkrörelse nu. När massorna är här. Nu skulle man ju kunna dra igång någonting som plattar till det religiösa ledarskapet i Jerusalem. Och de där som vill röja honom ur vägen, fariseerna och Herodes anhängare. Det är ju nu man kan starta en politisk rörelse. Och få igång en befrielsekamp mot det romerska förtrycket. Det är ju nu Jesus kan befästa sin ställning som den populäraste, den mest inflytelserika, den starkaste personen i Israel. Det finns inget bättre tillfälle. Det är nu han kan tända massorna. Det är nu han borde hålla sitt I have a dream-tal, eller hur? Och svetsa samman massorna. Och så börjar röra sig mot Jerusalem. Jesus, ser du inte vilket läge du har? Du har satsat ett helt år på att förkunna. Att göra ditt budskap känt. Manifestera din kraft i helande och tecken och under. Det är ju nu alla bitarna kan falla på plats. Så är det ju verkligen. Om Jesus är ute efter berömmelse. För det här vi måste börja fundera på. Varför tar inte Jesus chansen? Vad är det han är ute efter? Om han är ute efter berömmelse, då är det här plattformen han ska bygga vidare på. Om han är ute efter politisk makt, då har han ju en folkrörelse bakom sig. Det är ju det han ska satsa på. Om han vill ta över de religiösa institutionerna i Israel, ja, det är nu han ska satsa på det. Men Jesus gör det helt otippade. Det här är det fascinerande med Jesus. Han är helt oväntad. Han är helt annorlunda. Och han rör sig på en djupare nivå. För han har en annat sorts perspektiv än vad vi har. På ytan så stör det oss ofta att han är så annorlunda. När du börjar få syn på vad det är som driver honom så kommer du bli fascinerad. Därför att han har ett sorts djupseende av situationen som vi så ofta saknar men som vi behöver. Så vad gör Jesus i det här läget? Han förbjuder de onda andarna att tala om vem han är. Och själv drar han sig undan. Och satsar på 12 enkla individer. Det är vad Jesus gör av det här tillfället. Han förbjuder ryktespridningen. Han lämnar folkmassan och han satsar på en liten grupp av 12 individer. Vad är det som försiggår här? Varför gör han på det här sättet? Om man ska förstå det så måste man lämna Markusevangeliet och vidga perspektivet. Och man måste gå till en annan punkt i historien, nämligen själva ursprungspunkten. Man måste ställa frågan, varför skapade Gud människan? Och det är först i ljuset av det som det går att förstå varför Jesus agerar så här för oss kontraintuitivt. Varför skapade Gud människan? Ja, det finns inget sånt här ord som säger, därför skapade Gud människan. Man får lov att tänka själv. Om du läser första Mosebok kapitel 1-3 och ställer den här frågan till texterna, varför skapade Gud oss? Så får man följande svar. Det sägs att Gud skapade allt som finns, materiella världen, den biologiska världen, djurriket. Och så skapade han en varelse som är en speciell varelse, nämligen du och jag. Han skapade människan till sin avbild. Relaterade till Gud på ett unikt sätt. Med unika egenskaper och en unik relation till Gud. Denna varelse får ett uppdrag, kallas av Gud att föröka sig. För Gud gillar tydligen människor och vill se många. Och människan, åt människan överlämnar skapelsen råd över, härska över den här världen. Människorna blir personligt tilltalade och vägledda av Gud. Ät av allt som jag har gjort. Njut av alla frukterna i trädgården. Med ett undantag, ät inte av kunskapens träd på gott och ont. Så Gud talar till människan, vägleder människan. Gud visar en stor, stor omsorg om människans situation. Vid ett tillfälle är det den chockerande läget att Gud tittar på sin skapelse och säger, han som i kapitel 1 har sagt, det är gott, det är gott, det är gott. Han säger själv vid ett specifikt tillfälle, det är inte gott det jag har gjort. Och det han identifierar som en brist, det är att mannen är ensam. Så Gud är engagerad i människans situation och ser till människans goda. Och det här är ju kapitel 2 som berättar om hur Gud skapar mannen och sen skapar kvinnan och för samman dem. Och han ser till att människans liv är gott. Han älskar människan. Och människan är ansvarig inför Gud. Så om aftonen kommer Gud i trädgården och frågar Adam, var är du? Adam, vad har du gjort? Vad är poängen med det här? Poängen med det här är ju att Gud har skapat människan för att vi ska höra samman med honom. Att vi ska ha en gemenskap, en kontakt, en relation. Vi är i familj med Gud. Ja, vi är små begränsade varelser, vi är inte gudomliga. Men på ett annat plan så är vi skapade för en samhörighet med Gud. Detta är vad Gud har skapat människan. Det tragiska som har skett, det är ju enligt Bibeln att den här familjen har gått sönder. Genom att vi har brutit med honom som har skapat oss. Att Guds relationen nu är förstörd. Paulus kan använda väldigt allvarliga ord och säga, ni som förut stod utanför, och det syftar på relationen till Gud, gemenskapen med Gud, och visar ert fientliga sinnelag i era onda gärningar. Han kan säga, kom ihåg den tiden ni var utan Kristus. Då var ni utan hopp och utan Gud. Han tar människan utan Kristus som att vi då står utanför det liv som Gud har gett. Ingenting i kristen tro går att förstå om man tar bort de här två punkterna. Att vi skapade för gemenskap med Gud och den gemenskapen har brutits. Vi är separerade från Gud. Vi står utanför. Nå, det är ju detta som evangeliet handlar om. Att Gud nu från sin sida har valt att göra någonting för att återknyta kontakten. Han vill återupprätta det som var från början. Han vill föra oss tillbaka in i sin familj. Och det är därför Jesus kommer. Och det är det djupperspektivet som driver Jesus. Man kan ju förstås vara avundsjuk. Drömma om att få vara en person som är ung och vacker, som kommer från en känd familj, som har goda ekonomiska resurser, som har social status, som har allt som en människa kan begära. Och det är klart, vi som då inte kan bocka av alla punkterna på en sån lista, vi tittar ju förstås ofta med en viss form av avundsjuka på personer som vi tycker har fått allt det där. Och nu vill jag bara verkligen önska prinsessan all lycka i hennes nya relation. Men det som personer i den här positionen, som prinsessan Madeleine och många andra, står inför, det är ju följande frågeställning. Hur kan man veta att andra personer verkligen är intresserade av vem man själv är? Och inte bara av den yttre skönheten, den sociala statusen, den kungliga glansen. Alla dörrar som öppnas eftersom man kopplar samman med den här personen. All den ekonomiska, alla de ekonomiska resurserna. Det här är ju varje kändis dilemma. Hur kan man få verkliga vänner som man vet bryr sig om en själv? Och inte bara allt det positiva utanverket som man kan bidra med. Vi förstår ju alla den här situationen, förstås. Nå, om vi överför den här insikten på frågan om Gud och på frågan om Jesu verksamhet i Markus evangeliet. Alltså, Gud har skapat människan för gemenskap med sig själv. Människan har vänt bort, avvikit från gemenskapen. Och nu vill Gud kalla människan tillbaka. Han sänder Jesus. Och Jesus går omkring och gör gott. Han helar de sjuka. Han upprättar. Livet flödar runt omkring Jesus. Hur kan Jesus veta ifall människor vill ha med honom att göra? Eller de bara vill ha det han kan ge? Jesus står helt enkelt i samma situation som varje kändis gör. Fast det här är bara ytterligare större frågor och större djup. Hur ska man kunna komma åt hjärtat? Det är detta som gör att Jesus inte startar en folkrörelse. Därför att ytterst sett är han inte ute efter att få maximalt antal beundrare. Maximalt antal personer som är intresserade av det han kan ge. Men som inte vill ha med honom att göra långsiktigt. Ytterst sett totalt. Så, här kommer den gudomliga strategin. Jesus väljer alltså väldigt medvetet i just den här situationen när det är som mest med folk. Att lämna folkmassan. Att gå upp på berget. Och här väljer Markus att skriva på ett sätt som är laddat med associationer. Jesus lämnar folkmassan, han går upp på berget. Och så är det några som han har kallat, som han har utvalt. De kommer till honom för att följa honom. Och det här ger associationsbanor förstås till det som hände i andra Mosebok 18 och 19 när Mose går upp på berget. Och kallar de äldste till sig där. Och det här förstärks ju av att Jesus utväljer 12 personer. I människomassorna väljer han 12. Ingen kan ju missa symboliken. Israels 12 stammar. De representerar de här 12 männen, inte de 12 stammarna. För flera av dem, många av de stammarna var ju utspridda och hade försvunnit. Men symboliken är ju glasklar. Jesus har kommit. Inte för att starta den största folkrörelsen av alla som målsättning. Utan han ska samla ett nytt folk åt Gud. Som självklart tar emot gåvor från Gud. Men som alla i hjärtat vill ha med Gud att göra. Oavsett vad han ger. Jesus vill komma åt hjärtat. Han söker efter dem som vill komma tillbaka till Gud. Och därför väljer han en helt annan strategi. Att jobba med 12 personer. Utanför dem fanns det andra som också hörde nära till Jesus. Det talas om de 72. Vi vet att han visade sig som uppstånden för 500. Men han jobbar genom mindre grupper. Som i sin tur ska ge budskapet vidare. Och målet är att samla ett folk åt Gud. Har det varit en bra strategi? Det har varit en alldeles lysande strategi. Den kristna tron är idag världens största rörelse, sociologiskt sett, utöver mänskligheten. Just därför han inte tog den enkla vägen att starta bara en ytlig folkrörelse i Galileen eller i Israel. Utan för att han valde en annan väg. Att fånga människors hjärta. Och sen har det spritt sig från person till person som har kopplat samman med Jesus. De 12. Vi får de 12 namnen. Och vi kan väl ett par stycken, och de andra skulle vi inte kunna räkna upp ur minnet. Förstås betydelsefulla personer, fast vi vet ganska lite om dem. Några känner vi till, där vi har fått berättelserna om hur Gud använde dem. De andra använde säkert Gud i sin tid, fast vi har inte fått de berättelserna. De kommer vi få en dag och få höra vad Bartolomaios eller Thaddaios gjorde för Gud. Vi vet ju mest om vad Petrus gjorde. Här är de: Simon, Jakob, Johannes, Andreas, Filippos, Bartolomaios, Matteus och Thomas, Jakob, Thaddaios, Simon och Judas. Låt mig göra ett par kommentarer. Vi får i texten några kommentarer kring de här gestalterna. För det första Simon, som Jesus gav namnet Petrus. Ska notera att i Israel så var man inte så kreativa kring namn. Det fanns ett ganska begränsat antal namn, så en mycket stor del av befolkningen av kvinnorna hette Maria. Ganska många i befolkningen av männen hette Jakob och Simon. Så därför så la man ofta till andra beteckningar för att kunna skilja ut en person, eller man gav dem smeknamn, nya namn. Och Simon får av Jesus det välkända namnet Petrus, som inte bara är ett sätt att skilja honom från andra Simon, utan som också har en betydelse att han är den som ska leda apostlaskaran och som därmed blir i en viss mening den klippan på vilken kyrkan byggs. Och han har ett speciellt uppdrag. I alla uppräkningar av apostlarna, av de 12, så står Simon Petrus alltid först. Han hade en särskild roll. Det finns en annan Simon. Simon Kananaios. Som också kallades för Seloten. Seloterna, det var ett romerskfientligt, både religiöst och politisk organisation som verkligen ville störta romarriket. Här är en politisk aktivist, Simon Kananaios, Simon Seloten. Han kallas att bli en lärjunge. Simon Petrus har förstås en bror, Andreas. Finns ett bröderpar till, Jakob och Johannes, som Jesus ger namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner. Och på de få ställena där vi hör dem yttra sig i evangelierna så är de ganska intensiva och passionerade. Vid ett tillfälle vill de kalla ner eld över en stad som inte tar emot budskapet. Så det har funnits en stark inre passion, och Jesus har valt att kalla dem för Oskans söner. Det finns en Jakob, Alfaios son. Han är med viss sannolikhet bror med Matteus, som också hette Levi, därför att han sägs också vara Alfaios son. Och det innebär att av de här 12 så är faktiskt hälften brödrapar. Petrus och Andreas, Jakob och Johannes, Jakob och Matteus, eller som han också kallades, Levi. Här blir det intressant. Matteus, Levi, kallas vid tullhuset. Han satt och tog upp skatt åt Herodes Antipas, som samarbetade med romarna. Nu ska han vara tillsammans med Simon Kananaios, Seloten, som var en politisk aktivist som brann för att störta den romerska ockupationen. Hur trivdes de i varandras sällskap? Skattmasen och revolutionären. Där är Thomas, som kallades Tvillingen. Ganska pessimistisk typ. Varje gång han uttalar sig i evangelierna så uttalar han sig faktiskt ifrågasättande negativt. Låt oss gå till Jerusalem och dö med Jesus. Om jag inte själv får se honom tror jag det aldrig. Men herre, hur ska vi kunna veta vägen? Vi vet ju inte vart du går. Han har en pessimistisk infallsvinkel. Hur trivdes han i sällskap med entusiasten Petrus? Thaddaios finns inte med i de andra listorna över evangelierna. Däremot finns det en i de andra listorna, en av de 12 som heter Judas, som var Jakobs son. Och antagligen är det samma person. för att skilja honom från Judas Iskariot, så har han fått ett annat namn, Tadaios, bara för att kunna skilja namnen åt. Och det är klart långsiktigt, det är inte så kul att vara en av de 12 och heta Judas. Så det är begripligt att han har fått ett annat namn, Tadaios. Och så är det Judas Iskariot. Iskariot, det syftar antagligen bort Keriot, Judas från Keriot, han som förrådde Jesus. Evangelierna är inga hjältehistorier som är uppdiktade i efterhand. Ingen hjältehistoria som man sitter och hittar på skulle säga Jesus utsåg 12 närmsta medarbetare där en av dem förrådde honom. Det här är inte uppdiktade hjältehistorier, det här är på riktigt. Jesus utsåg 12 och en av dem svek Jesus, sålde honom för pengar, överlämnade honom till motståndarna, förrådde Messias. Han ersatte senare, vet vi från apostlagärningarna, av Matteus. Vad är poängen med den här genomgången? Jesus kallar 12 individer och de är så olika. De kommer från olika familjer. Några av dem är relaterade. Men sammantaget kommer de från olika familjer. De har helt olika temperament av optimister och entreprenörer och pessimister. Och de har helt olika politiska uppfattningar om man ska samarbeta eller om man ska göra revolution. De har helt olika social och ekonomisk status. De befinner sig på olika håll i samhällsstegen. Men Jesus kallar dem till sig och de blir hans närmsta medarbetare. Och det här är en väldigt viktig lärdom för oss. Guds folk är inte beroende av vilken familj du kommer ifrån, vad du har för politisk uppfattning, om du är höger eller vänster eller mitt emellan, eller vad du sätter in dig själv på sådana saker, vad du har för social status, hur mycket pengar du har, ditt temperament, din psykologi. Gud kallar ett nytt gott Guds folk av alla sorters människor, från alla språk och stammar och kulturer, av alla sorter, av alla sociala grupper, och fogar dem samman. Och det som fogar samman Guds folk, det är Jesu person. Att man vill vara med Jesus. Man vill inte bara ha det goda han ger, och han ger fantastiskt mycket gott, men man vill vara med Jesus. Här finns nu ett hemlighetsfullt samband. Det som är den gudomliga strategin, som från den här punkten går genom historien och som sen går ut över hela världen. Nämligen att man kan bli sammanlänkad med Jesus. Oavsett vem man är, så kan man bli sammanlänkad personligen med Jesus. Låt mig sluta med att läsa från Apostlagärningarnas första kapitel. Då de här 12, som nu under 2 år har varit hans 12 lärjungar, som har predikat tillsammans med Jesus. När de möter Jesus efter uppståndelsen så verkar de tänka, okej, nu är den här perioden slut. Nu ska Jesus göra allt det där han inte gjorde i Markus 3. Och de ställer frågan, är det nu du ska återupprätta Israel som kungarike? Och Jesus svarar, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det var inte efter uppståndelsen. Det skulle fortsätta. De 12 tillsammans med de andra skulle vittna om Jesus. Inte bara i Jerusalem, i Judén, inte bara i Samarien, utan till jordens yttersta gräns. Och det har sen Guds folk gjort. Det hemlighetsfulla sambandet, det är att Gud nu samlar ett nytt folk åt sig, där alla är sammanlänkade med Jesus. Där allt handlar om vittnesbördet om vem Jesus är. Där det inte handlar om det yttre, utan det handlar om var är mitt hjärta i relation till Jesus. Därför att man kan finnas med i det yttre och inte ha någon kontakt med Jesus. Det var väl det som hände med Judas. Alla tittade, där är de 12. Där är Judas. Han är utvald av Jesus. Han tillhör Jesus. Så måste ju alla ha tänkt runt omkring. Tänk, han är en av dem som står närmst Jesus. Och det var bara ett utanverk. Han hade inte det hemlighetsfulla sambandet med Jesus i sitt hjärta. Han valde att hålla distansen. Han ville vara separerad från Gud. Sen ville han gärna ha allt det där som Jesus ger. Men han ville inte ta emot Jesus i sitt hjärta. Här står vi idag. Därför att de 12 och människor som kom till tro på honom har gett budskapet vidare, och vi har fått höra budskapet. Och det som är den riktigt starka personliga utmaningen, udden idag till var och en av oss, det är ju: finns vi med i utanverket? Är vi där bland folket och trängs vid stranden så att Jesus håller på att trilla i vattnet, för vi vill röra honom och vi vill få någonting från Jesus? Är vi där som Judas, att vi finns med i sammanhanget men vårt hjärta är kallt? Eller är vi de som kommer när Jesus kallar och som väljer att följa honom därför att vi vill ha det hemlighetsfulla sambandet i vårt hjärta, att vi vill höra ihop med Jesus från Nazaret, Jesus Guds son? Herre, jag ber dig att du ska hjälpa oss att öppna vårt hjärta för dig och ta emot den du är, ta emot dig i våra liv. Herre, tack för att du så underbart kallar människor till dig, att du har så mycket gott att ge, men att du framförallt vill ge dig själv till oss, så att vi får bli sammankopplade med dig och komma tillbaka till det som du har menat för människan. Tack för att du är här i den här gudstjänsten för att vidröra oss. I ditt namn, Jesus. Amen.